Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det är ju lite citrus.
Det är lite citrus. Med vanilj.
Och det här är... Vänta, det här var svår. Vad är det för något? Mandel.
Det är mandelblomma.
Vi har gjort det igen. Vi har workshoppat vår identitet. Och bakgrunden till det här är ju att vi, eller ni är det då, för att min tid på kapitalet hade inte börjat då.
Nej.
Ni har ju redan börjat den här resan.
Ja, precis. Vi gick väl liksom till botten med någon slags så här, allmänt existensberättigande, kan man säga.
Ja, det kan man väl ändå säga. I avsnitt 190, storyn om storyn, så tog ni reda på varför, ja, men varför monopolmedia finns. Så det finns det väl typ ett svar på, eller?
Just det. Jo, men det gör det säkert. Jo, men det finns för att det ska finnas ett utrymme för roliga och härliga personer att göra kul och intressant radio, tror jag. Och det finns också för att Jakob Bursell tröttnade på att jobba på Svenska Dagbladet. Så det är liksom de två sakerna
gör ändå att det... Monopolmedia har ju typ en sån skapelseberättelse.
Ja, men det har vi faktiskt.
Mer eller mindre.
Mm.
Men sen då så tänkte jag att vi kunde laborera vidare lite med det här identitetsbygget och varumärkesskapandet. Och grundfrågan är ju fortfarande samma.
Vad är grundfrågan? Jag har glömt.
Grundfrågan är, vad kan vi göra för att få fler människors uppmärksamhet? Men samtidigt liksom att ta det lite vidare så, bortom bild och ord.
Jag jobbar med doft och brukar vara kallad för allt mellan doftexpert till doftmannen till liksom en näsmänniska. Så att, ja, dofter.
Det här är Jaroslav Chevchenko från Aroma Marketing. Och hans grej är att skräddarsy dofter till företag.
Där kan vi ta en väldigt, väldigt enkel exempel med, som jag brukar säga, personlig doftmarknadsföring. Vi duschar, borstar tänderna, använder deodorant, kanske parfym till och med. Och på samma sätt så kan man göra med sin verksamhet.
Och jag har lyckats övertyga Jaroslav att hjälpa oss att ta fram Monopolmedias doft.
Så vi ska få liksom en egen så signatur. Det här, när någon känner den här lukten så kommer de tänka, det här är kapitalet, det här är Monopolmedia.
Exakt.
Två känslor kring detta. A, gud vad kul. Jag har alltid velat ha en egen doft. Och B, listan av så här företagsprioriteter, saker vi typ behöver göra i det här bolaget. Hur högt kommer doft på det? Alltså, så här, är det här verkligen rätt väg för att få uppmärksamhet?
Jag förstår hur du tänker.
Mm.
Behöver vi verkligen en doft? Vi är ju ett produktionsbolag som gör radio. Och det är ju inte så med största sannolikhet avgörande för vår framtid hur vi luktar.
Nej.
Men, alltså det är brusigt där ute.
Ja.
Och massa företag väljer så experimentella marknadsföringsstrategier.
Ja.
Och jag känner så här, varför inte?
Okej, okay, så att om vi tar fram en doft så kommer vi liksom gå bättre genom bruset. Och då liksom... Steg tre, stor framgång för bolaget typ.
Alltså jag vet inte hur många produktionsbolag som har en doft.
Ingen,
jag tänker
jag.
Att det, nej, vi kanske blir första.
Ja, det är ju sig väldigt, väldigt lockande. Inte meningen att vara svår här, men min känsla är så här att det här med doft är ganska så personligt. Alltså någonting som jag tycker luktar ganska äckligt, kanske du kanske har liksom någon härlig relation till och tycker luktar underbart. Och hur ska vi komma runt det här, känner jag?
Absolut, så är det ju. Men för att det inte ska bli fel, även om det såklart inte finns några garantier, så bad Jaroslav oss svara på en massa frågor. Och det var så värdeord som beskriver företaget.
Ja, just det. Och det här var även jag och Åsa med. Och då tog vi fram ord så som, alltså gud, det blir så pinsamt när man ska försöka definiera sig själv så här. Men du vet, nyfiket, familjärt, utbildande, underhållande. Ja.
Vi svarade då också på om vi hade en doft, hur vi liksom tänker oss att den skulle lukta. Och vi tänkte så här att vi sitter i ett 1700-talstorp med så knarrande golv och brasa och att det skulle kännas som naturliga dofter.
Just det, om vi skulle skapa doften från scratch, vi som inte är typ luktkonsulter,
eller
doftkonsulter.
Eller doftkonstnärer.
Ja, exakt. Då hade vi kanske gått på den vägen. En annan idé vi hade var typ så här, går att typ återskapa pengar som en doft? Och sen gjorde vi något
rent
så här,
konceptuellt.
Ja, men mycket mer konceptuellt. Alltså det var liksom så här, lite så 80-tals finans, skrivbord, ek, tobak. Vad är pengar för någonting? Det kanske är lite bomull och papper. Du vet, sådär liksom höll
vi
på.
Exakt. Mm. Vi svarade alltså på frågor och spånade på dofter. Men vårt jobb, vår insats tog inte slut där. Utan för att verkligen liksom känna in vilken doft vi förkroppsligar, så kände Jaroslav att han ville komma hit och liksom se torpet. Och han hade då med sig en aluminiumportfölj full med små bruna glasflaskor. Och som en del av det här förjobbet så fick då jag lukta på olika essenser eller så potentiella ingredienser.
Alla dofter bygger som en liten pyramid. Det finns toppnot, mellannot och basnot. Du ska få känna på vissa av de dofter och så får du berätta. Vad är det du tänker? Vad är det första när du känner en doft?
När jag luktar på den här, godis.
Och då på den
lakrits. Barndom typ. Vad händer nu då?
Nu har vi känt på lite essenser, så att nu har jag sett hur det ser ut. Jag har hört och pratat och läst ganska mycket om er. Så nu kommer vi ta fram en doft. Och försöka implementera den till er, precis, på något fiffigt sätt.
Från Monopol Media, jag heter Teresa Kristoffersson.
Och jag heter Gunnar Harjus.
I Kapitalet idag vidgar vi näsborrarna och drar ett djupt andetag. Hur luktar egentligen ett produktionsbolag? Kan Monopol Media bli framgångsrikt med hjälp av en doft? Och vad har egentligen Nobelpriset i medicin för koppling till ett sprillans nytt tangentbord? Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget. Och du, Jakob, du har ju satt in i vad som måste vara Sveriges mest okända sparform.
Ja, på 1700-talet så hade ju gubbarna ett problem. Ett problem som berodde på att de dog för tidigt. Mm. Och då stod ju deras fruar och familjer utan försörjning. Ja. Så man kom ju på att man skulle spara pengar ihop då, på något sätt, med en liten twist. Ja. I form av en slags försäkring. Och med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin, som ger en massa diversifiering, som ger tillgång till en massa liksom bra tillgångslag som man annars inte får tillgång till, där avgifterna är låga och där en stor del av kapitalet dessutom otroligt nog är garanterat. Mm. Och det här har ju funnits då helt dokumenterat i typ 250 år. Men det här finns, och jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och pratat om hur det här funkar. Och det här har vi släppt som ett litet bonusavsnitt i Kapitalet under torsdagen den 4 april. Mm. Och där kan man lära sig mer om sådana här försäkringar och hur den här okända men väldigt, väldigt bra sparformen funkar.
Precis, finns som ett vanligt kapitalavsnitt i den så kallade feeden. Lyssna gärna på det avsnittet eller läs mer på spp.se. Vi säger stort tack till SPP förstås, som hjälper oss arma krakar att få lite bättre koll på vårt sparande och på pensionen.
Bra, tack.
Tack. Så, Teresa Kristoffersson, vi ska ta fram en egen doft. Liksom Monopol Medias signature essence. Något sånt. Och det här gör vi då för att vi vill stå ut lite grann.
Sticka ut från mängden. Aha. Synas.
Just det.
Det är ju massa företag som har egna dofter. Och det mest klassiska är ju så här Pressbyrån. Det luktar alltid bullar på Pressbyrån. Eller att det finns en lukt som är så ny bil. Eller om du öppnar en ny Apple-produkt. så luktar ju den på ett speciellt sätt.
Ja, just det. Det där har man nog så tänkt på, att det finns en äppellukt, utan att man riktigt har tänkt på att de har tänkt på det.
Vilket är liksom hela poängen med det här. Ja. Alltså det ska kännas utan att riktigt märkas. Doftmarknadsföring i Sverige, det är ju inte lika stort som i USA och Japan till exempel. Men det används mycket mer än vad många känner till. På hamburgerrestauranger, museum, flygplatser, i gallerior, på hotell, med mera, med mera.
Och deras mål är då?
Ja, men målet är såklart det man tror, att det ska lukta gott.
Ja.
Och man ska också förknippa doften med varumärket.
Okay. Och jag antar då att eftersom alla då tydligen håller på med det här så funkar det väl i viss mån. Jag gissar också att det här har att göra med att lukt är, eller doft, antar att man säger, är liksom en så kraftfull grej. Det är ett kraftfullt sinne.
Exakt. Precis som du är inne på så är lukt verkligen en stor grej för oss människor.
Människan har ju bättre lukt än de flesta djurna. Det är få djur som slår oss när det kommer till att känna lukter. Det är väl hunden då som är det enda djur som konsistens slår oss. Annars så är vi väldigt duktiga på att känna lukter.
Det här är Johan Lundström, luktforskare vid Stockholms universitet.
Och jag försöker förstå hur lukter påverkar vårt beteende samt hur luktsinnet fungerar. Så hur lukthjärnan mer specifikt på den delen då, processar lukter.
Och luktsinnet ansågs länge vara ett helt obetydligt sinne.
Mm.
Och filosofer som Platon och Kant, de ansåg liksom att vi klarar oss i princip utan luktsinnet. Darwin tyckte också det.
Det här minns jag faktiskt från hela historia. För att man typ tänkte på luktsinnet som något så här, typ superprimitivt och djuriskt som så här, den civiliserade människan stod över. Och att lukt så här, generellt bara ansågs vara någonting, ja, men bara negativt.
Och den naturvetenskapliga forskningen,
ja,
de var helt inne på samma spår.
Att lukt betyder ingenting.
Lukt är helt ovidkommande och därför hamnade liksom luktsinnet helt off ända fram till 1991. För då kunde mikrobiologen Linda B. Buck och biokemisten Richard Axel redogöra för de grundläggande principerna för luktsinnet. Och
för första gången så kunde man börja använda molekylärmetoder för att börja förstå luktsinnet.
Förlåt, men det du sitter och säger just nu och det som även Johan säger, det är alltså att man hade ingen aning om hur lukt funkade förrän för 30 år sedan.
Ja, exakt.
Alltså, det är så sjukt.
Alltså luktsinnet halkade långt efter forskningen om de andra sinnena. Och när det gäller luktsinnet så hade man ju såklart teorier.
Ja.
Men det som Buck och Axel då kunde visa var att lukt består av molekyler. Johan tar kaffe som exempel.
Det består av mellan 100 till 200 olika kemikalier. Så lukten av kaffe är inte en molekyl, utan det är många molekyler som tillsammans bildar då ett diorama av kaffe.
Och när vi känner en lukt så flyger alla de här molekylerna in i näsan till en receptor. Och det är de celler som registrerar lukter och de fungerar som en slags så, detektorer in i näsan.
Ja.
Och receptorerna förvandlar lukten till en elektrisk signal som skickas vidare till något som kallas för luktbulben.
Klart det är.
Såklart. Och därifrån skickas den signalen vidare till så olika delar av hjärnan. Och informationen från receptorerna kopplas ihop till en slags mönster som bildar en doftbild i hjärnan som får dig att då uppleva doften av till exempel kaffe.
Så att liksom näsan får en massa färger kastade på sig i en viss ordning och då liksom sorterar hjärnan upp det och sen målar de tavlan, det här är nog kaffe.
Ja, men lite så faktiskt. Ja. Och 2004 fick Axel och Buck Nobelpriset i medicin för den här upptäckten.
Den här upptäckten som alltså var sjukt basic men samtidigt banbrytande för att man hade av olika anledningar ingen koll på hur luktsinnet fungerade innan.
Exakt så. Och det är ju därför absolut en milstolpe. Och deras forskning gjorde också att fler började intressera sig för luktsinnet som innan hade varit så lite låg status.
Innan det kom fick man liksom, sågs man som lite konstig som forskare på luktsinnet. För det var ju de balla grabbarna forskade på syn och hörsel.
Men nu då så blir det så trendigt att forska om luktsinnet.
Exakt. Under 90-talet så är det många, och då framförallt amerikanska forskare, som liksom spinner vidare på Axel och Bucks resultat. Och det är liksom inte bara forskare inom medicin, utan det plockas upp av inom andra fält, som psykologer eller konsumentforskare. Och det de bland annat hakar upp sig på, det är att luktsinnet, till skillnad från de andra sinnena, är direkt kopplat till något som kallas för limbiska systemet.
Vi vet om att en synaps från luktreceptorn, har man då de här delarna av hjärnan som kodar för minnen, hippocampus, och som är en vital del av emotionsreglering, amygdala. Men alltså alla övriga sinnen, det tar ju många synaps innan man kommer fram till de här.
Limbiska systemet styr över våra känslor och minnen.
Det är liksom deras grej.
Det är liksom, det är deras specialitet, kan man säga. Och luktimpulser har då mycket kortare transportsträcka dit än både syn- och hörselintryck har.
Okej, så man ska summera lite. Så har det varit så att luktsinnet var väldigt underskattat och typ utdömt och värdelöst, och sen så när någon kunde förklara hur det faktiskt funkade, så blev det plötsligt intressant även för typ psykologer och konsumentforskare, för då att det finns en sjukt stark koppling mellan dofter och känslor. Och är man till exempel konsumentforskare eller, jag vet inte, reklamare, så är man nog ganska taggad på den kopplingen, känslor, dofter. Det finns saker att dra nytta av här liksom. Men det jag också känner är lite så här. Visst är det så att man nog har använt doft i någon form av marknadsföringssyfte före 1991 eller typ före 90-talet?
För evigt skulle man väl kanske nästan vilja säga.
Ja, men alltså,
sen typ tidernas begynnelse.
Utgår ifrån.
Ja, alltså det är ju såklart inte nytt att vi dras till och köper saker som luktar gott.
Nej.
För de flesta kan ju liksom relatera till så här, det nybakta brödet eller popcorn på en biograf. Och amerikanska företag experimenterade med doftmarknadsföring redan på 60-talet. Man doftsatte då miljöer och produkter och kunde liksom ändå typ se någon slags påverkan. Men det var ganska så oförutsägbart och klumpigt.
Aha.
Och man gjorde till exempel ett experiment. Man testade att pumpa ut dofter i ur biostolarna via ett doftsystem medan filmen rullade.
Det känns som att det typ är 50-50 på om det skulle vara liksom det absolut pajigaste man varit med om eller liksom den största bioupplevelsen i modern tid.
Och det blev tyvärr rätt så pajigt.
Ja.
För de här dofterna, de liksom förvirrade publiken, för de så blandades ihop. Och sen kan jag tänka mig att tekniken kanske inte var jätteavancerad. Alltså de här
det var inte så sofistikerat.
Det var inte förfinat.
Nej.
De där aggregaten liksom lät och typ störde filmupplevelsen.
Så det var variant ett då?
Det blev ingen bra.
Nej.
Men hopp till en bit in på 2000-talet, typ för 15 år sedan. För då kommer flera studier som liksom är det som får reklambranschen att verkligen haja till och inse att här finns det något.
Om lukten har en liksom emotionell association, då är vi väldigt bra på att komma ihåg den lukten. Min favoritlukt är tjära. Och varje gång jag luktar, då är jag tillbaka när jag är 4 år. Och hjälper min farfar tjära båten uppe i vår sommarstuga. Så att man har så klara minnen som bara kommer vi lukter.
Det där tror jag typ alla känner igen. Alltså jag såpade mina golv hemma, borde gjort tidigare, men det gjorde jag första gången för någon månad sedan. Och så bara, då helt plötsligt så var man bara så här, wuff, typ 9 år gammal och på vårt landställe. Jag tror alla människor har en sån här liksom upplevelse.
Helt klart. Och det där är också vetenskapligt bevisat, att dofter liksom kastar oss mycket längre tillbaka i tiden än alla andra sinnen. Och ger oss också mycket starkare känslomässiga minnen.
Och det är det här då som reklamare vill utnyttja?
Ja, alltså det kommer flera studier som liksom inriktar sig på det här specifika området. Och nu kommer det som blir det riktigt stora genombrottet för marknadsförarna. Rachel Hertz, som är professor vid Brown University och också så en av världens ledande experter inom doftpsykologi, visade hur kraftfull den här länken är mellan dofter och minnen. Och hur det går till när vi kommer ihåg dofter.
Okej, och vad var det hon gjorde för att bevisa den här länkens styrka?
Ja, men hon gjorde så ett antal experiment. Tänk dig att du känner doften av popcorn.
Ja, då tänker man på bio, för det gör alla människor, tror jag.
Typ alla.
Ja.
Och samtidigt som du känner den goda doften av popcorn så utsätts du för så våldsamma elchocker.
Ja. Fast det var absolut inte så här man gjorde, för det här låter grovt oetiskt.
Det var fruktansvärt. Det låter fruktansvärt oetiskt. Det var absolut inte så här.
Nej, okay. Men det man gjorde var att man tog en doft och kopplade ihop med en negativ känsla. En doft som man tänker på som positiv och kopplar ihop med en negativ känsla. Och då kunde man liksom förändra uppfattningen av den doften.
Exakt.
Okej, okay, coolt.
Och den känslan då som man får, den skapar ett doftminne.
Okej, okay, så man kan liksom konstruera en... ett artificiellt doftminne, helt enkelt.
Ja,
alltså
exakt.
Får det kopplat till något annat.
Ja, ja. Det hon lyckas bevisa är liksom att det går att skapa doftminnen eller liksom manipulera människor att känna en viss sak när de känner en viss doft. Till exempel, du öppnar en låda med en ny mobiltelefon, får lyckokänslor för att du har köpt en ny telefon och så samtidigt känner en doft, till exempel Apples doft, som du nu kommer koppla ihop med din lyckokänsla.
Så nästa gång jag känner äppeldoften, även om jag inte har köpt en ny mobil precis, så kommer jag känna, åh, äppellyckan, liksom.
Exakt.
Ja, jag fattar. Och det här är då såklart, liksom, det här är ju typ opium för reklambranschen.
För reklambranschen är ju det här det som är liksom det verkliga genombrottet när man börjar fatta det här.
Man ser ju framför sig lite grann hur lite olika sköna så reklamare med caps sitter och gnuggar händerna över den här upptäckten.
De vill ju skapa den här, som här skarpa minnesbilden, emotionella kopplingen mellan lukten och sitt brand. Liksom. Det är det de vill komma åt.
Därför vill man då, antar jag, att doften också ska vara väldigt unik, så att vi inte redan har något annat dumt doftminne av den.
Exakt.
Alltså, man vill inte förknippa det med något annat företag.
Nej.
Men okej, så här då. Alltså, funkar det här? Alltså, kan jag känna typ så en härlig doft av vanilj och så går in i en klädaffär och så köper jag mycket mer än vad jag trodde jag skulle gjort? Alltså, kan vi gå ut och sprida våran doft på stan och så plötsligt får vi dubbelt så mycket poddlyssnare? Alltså, finns det bevis för det här? Funkar det?
Många studier visar att man stannar längre. Och det är en konsistent effekt man finner. Att folk stannar kvar längre i butiken. Så för man tycker att det är ganska schysst miljö. Men man köper inte så mycket mer. De studier som finns, de tror jag man ska ge mycket svårt att kunna replikera. Det kommer finnas personer som du når fram till. Och de kommer verkligen ha den här positiva, starka kopplingen mellan din lukt och ditt brand, så att säga. Och varje gång du känner den här lukten så kommer känna bara det här ska nog liksom, jag känner att vi köper lite byxor om man ska ta för branding. Så att det finns alltid en subgrupp som du kommer nå fram till. Du kommer ha den väldigt starka kopplingen mellan den här lukten och ditt varumärke.
Det finns inte riktigt belägg för att en viss doft gör en viss sak med oss eller liksom får oss att känna exakt si eller så.
Det är ganska skönt att det inte är så att jag känner en viss lukt och så omedelbart måste jag springa och köpa ett par byxor. Det här är väl ganska obehagligt om det hade funkat så.
Superjobbigt.
Ja. Men svaret någonstans är väl att så här, det här kan funka om det görs rätt. Så frågan jag då är mest nyfiken på, eftersom vi nu då ska ta fram en Monopol Media-doft, det blir då, hur gör man rätt? Alltså, hur ska vi tänka när vi tar fram vår doft?
Ska man ha en bra signaturlukt, då ska det vara en ganska neutral lukt, den ska vara lite mer liksom, i bakgrunden och inte vara för påträngande. Så då har man störst chans att lyckas.
Studier visar också att det finns ett samband mellan doftens styrka och hur mycket vi gillar doften. Är doften för stark så är risken att vi inte uppfattar den som god.
Det blir som överväldigande.
Det blir överväldigande, det kan man känna igen, tycker jag. Så här, skarpa dofter.
Ja, gud ja.
Och en viktig grej här, det är att så här, nya typer av utrustning och aggregat för att sprida den doften. Det har ju liksom förändrat doftmarknadsföringen rätt mycket. Därför att det går ju att så här reglera och anpassa doften bättre till olika platser och situationer och så här.
Det känns som att det börjar mogna nu och börjar bli mycket mer realistisk. Och hon börjar inse att det går inte att smaka på med en 100% i luxa så att man bara storknar. Utan man måste ha den här subtila, det måste vara som någon kongruens samstämmighet mellan produkten och lukten. Och att det finns en stor individvarians. Och så. Det viktiga är att man har väldigt positiva upplevelser den gången man upplever lukten. Och det är ju otroligt svårt att ha kontroll över. För man kodar ännu lättare in negativa minnen än man kodar in positiva minnen. Så att går du in på varumärke A och du är lite grinig den dagen när du går in det för första gången och så känner du deras signaturlukt. Ja, men du kommer förknippa den här signaturlukten med någon negativ känsla. Så, man spelar på lite vågskal. Man vågar ganska mycket som företag om man ska binda hela sitt brand till en väldigt tydlig signaturlukt.
Så vi tar ändå en liten risk här när vi tar fram en egen doft.
Ja, det gör vi nog.
Ja.
Men Johan har lite tips. Man kan då ha med sig tre saker. Ett, hur gott luktar lukten?
Just det, rimligt.
Den är fullt rimlig.
Ja.
Två, vilken grad av samstämmighet har lukten med produkten eller företaget? Och sen,
om du skulle behöva känna här lukten resten av ditt liv varje gång du lyssnar på radio, vilken lukt skulle du välja då?
Ja, vilken lukt skulle vi välja då? Hur ska egentligen Monopol Media dofta efter det här?
Vi har alltså nu kommit fram till att doft, detta historiskt underutnyttjade sinne, faktiskt kan fungera till Monopol Medias fördel. Och nu då så har vi svarat på lite frågor för att Jaroslav Shevchenko ska kunna hjälpa oss ta fram vår egen så signaturdoft. Och sen så kommer de träffade dig på torpet och hade med sig massa doftessenser.
Precis, och de fick jag då vara med och lukta på.
Ja.
Typ, vad skulle vi kunna använda för ingredienser i vår doft? Och sen gick han. Och efter ett par veckor kom han tillbaka och hade med sig tre förslag på hur Monopol Media skulle kunna lukta, som vi då skulle ta ställning till.
Just det, och den här gången så var det inte bara dig han träffade, utan han träffade också mig och Åsa. Det känns som vi också ska förtydliga en grej. Det är liksom så typ, lite så användningsområdet kring den här doften, hur vi tänker oss att vi ska använda den. Och han var ju lite inne på typ att ni kan använda den här lite hur ni vill. Ni kan typ puffa ut den på kontoret.
Vi kan ha doften som parfym.
Ja,
arbetsparfym.
Arbetsparfym. Man kan skicka den till en lyssnare så kan de bara känna den doften och lyssna på oss och bara känna hur det blir en större lyssnarupplevelse typ. I alla fall. Han kom hit, han träffade dig, mig och Åsa.
Ja. Wow. Så att nu borde ni känna det.
Jaroslav hade med sig en liten maskin som såg ut som någon slags 90-tals tv-spel typ. Och så tryckte han på knappen. Så kom den första doften ut ur maskinen som en liten rökpelare som långsamt spred sig i studion.
Och vi fick ju lite olika känslor för den första doften. För att Åsa kände ju direkt så här att hon var hemma.
Ja.
För att jag älskar ju mint mer än allting annat. Jag håller alltså på att odla en myntaplanta i mitt köksfönster as we speak hemma. Och på armen har jag en tatuerad citron. Nej, men ni förstår.
Men det är otroligt.
Citrus och mynta är mina absoluta favoritsmaker genom alla tider. Jag kommer aldrig välja någonting annat.
Vad skulle man vilja ha mint här jämt? Är det min frågetecknet jag skickar med?
Fräscht, underbart, gott. Toppen bara.
Men för att man vill ju inte att det ska gå över i det här att det luktar sån eterisk olja som min mamma hade i badet, som ju eukalyptus kan slå över det lite grann också.
Och jag fick ju rätt mycket så tandkrämsstämning.
Ja.
Men jag måste ändå säga att så här, i efterhand så tänker jag att den var väldigt fräsch.
Den var fräsch, men den kändes lite så typ som så här, ett företag doft. Alltså, för jag menar, jag tycker de var lite opersonliga helt enkelt.
Ja, men typ klyschan av modern kanske.
För modern.
Doft nummer två hade en annan karaktär. Den här är ju mycket mer så parfymig, eller hur?
Precis vad jag skulle säga. Jag får mycket mer parfymassociationer.
Med alla möjliga parfymassociationer.
Kvinnliga parfymer.
Och manliga.
Det finns absolut. Jag tycker den här är mer maskulin än den andra. Som vi liksom luktade på förut. Men det var en god parfym tyckte jag.
Jag tycker den är god, men jag tänker också lite på min farfar.
Mm. Jag tänkte på min mormor.
Det var inte så fräscht då i så fall. Det var inte så pikt.
Det är inte så nya idéer. Nej. Snärtigt.
Nej, men det är mer kanske, det är mer bara fri associationslek, så det är mer liksom kanske skriva för hand i olika blogg. Alltså mer om man tänker arbete, är det mer åt det hållet. Det är i och för sig jag ganska tilltalad av.
Ja, men det här lite så här äldre kontoret. Mm.
Ja, fast också på ett väldigt fint sätt. Alltså, bara utveckla vad jag säger, menar jag säger min mormor. Alltså, hon hade fantastisk handstil, hon hade liksom scarfs, hon hade liksom permanentat hår, och hon var ju liksom en så här underbar, varm människa, men också lite elegant.
Men får inte ni också en sån semester...
Men det är lite, det är klart lukta tax-free för att man
tax-free,
tänker att det luktar
havet,
parfym,
liksom. Stranden, ja. Det är ändå så här bana väg för någon sån så här fria tankar och också kreativitet.
Just det, att man kommer alltid på de bästa så, jobbidéerna 10 dagar in på semestern.
Typ så. Ja.
Här kickar ju verkligen den här minnesaspekten in, att det är så att minnet är jättetätt kopplat med doft, för att alltså det här var faktiskt helt sjukt. Alltså från Åsas mormor då till cocktailbar, till manlig eller kvinnlig, till någon annan mor eller farföräldrar. Alltså det var ju så här, referensspektrat var ju typ, det var hela, allt man någonsin varit med om typ.
Ja, och det var också så supertydligt det här med att doftminnen är väldigt individuella. Ja. Alltså att man kan ha så otroligt olika koppling till olika dofter.
Precis, det skulle ju kunna varit så att Åsa hade hatat sin mormor. Och då hade hon inte alls gillat den här.
Då hade hon absolut inte tyckt om den här doften. Och sen då så pumpade Jaroslav ut den sista rökpelaren, doft nummer 3 i studion. Wow. Och jag luktar på den.
Nu är det morfar.
Nu är morfar.
Nej, men då är det en äldre man.
Men det här är ju liksom rakvatten rakt av. Det är som det är mer, det är inte perfekt längre. Det är sån liksom.
Man bara tänker plats jag ser framför mig. Så var den första var väldigt så här, det känns så här som att det kanske var för att såklart för att du har sagt ordet modernt flera gånger och så, men jag tänkte ju framför mig ett mycket mer modernt kontor än vad vi sitter i nu. Och sen det andra tänkte jag en ljus våning med kanske något inslag av att det fanns något mörkt möbel, men ändå mer ljust. Här tänker man ju mörka jävla möbler.
Jag tycker att det är skitsvårt.
Men jag går nog ändå på ettan. Man kommer till det här torpet och det är liksom, man får böja på huvudet för det är lågt i tak överallt och det är lite så här knarrar i golven och snett och vint. Då tror jag att det liksom skulle vara väldigt bra om det kändes lite så här. Ja, men det är ju lite lätt doft. Alltså jag tror att det skulle jag skulle gilla att komma till det på morgonen. Det lätta och lite fräscha. Och lite, jag tycker verkligen om den. Jag går för ettan. I någon slags jobbsammanhang liksom. Ska man på cocktailbar, då skulle jag kunna leva med
att det finns en cocktailbar. Lukt i den och det kan jag tänka mig på jobbet.
Jag tyckte också att det var jättepositivt. Alltså det här var ju verkligen svårt.
Så svårt.
Alltså, dels bara den så här abstrakta tanken som är hur luktar ett produktionsbolag. Vi hade i alla fall Johan, luktforskarens tips med oss. Hur gott luktar det här? Hur bra stämmer överens med Monopol Media? Och om du skulle behöva känna den här lukten resten av ditt liv när du lyssnar på Kapitalet, vilken blir det?
Det enda jag kan tänka nu är att jag vill att det alltid ska lukta som mormor.
Och då blir det tvåan.
Liksom, mormor är ju liksom forever. Den är ju evergreen, den lukten på något sätt.
Den kommer alltid vara bra.
Ja, den kommer alltid att vara positivt förknippad. Liksom. Så då blir det ju tvåan.
En liten, liten del av mig känner ändå så här att jag får kalla fötter. Vill vi för evigt vara förknippade med den här doften?
Men vad menar du? Du menar att den är... Jag tycker att det här är väl en underbar doft att bli förknippad med. Lite så...
Men finns det någon återvändo, menar jag? Alltså typ när man väl har etablerat, så här luktar vi. Mm-hmm. Finns det någon återvändo? Tänk om vi ångrar oss och känner så här... Nej.
Men det är det som är att välja, Teresa. Och bara stå fast vid det.
Bara kasta sig ut. Och välja doften av Åsas mormor.
Så nu så har vi officiellt en doft.
Det verkar som att Monopol Media har en doft.
Om någon hatar den här doften så får de väl bara...
Sluta lyssna på Kapitalet.
Ja, I guess. Sorry.
Kapitalet är slut för idag. Jag heter Teresa Kristoffersson. Du heter Gunnar Harjus. Det är Kristoffer Krok som har mixat. Åsa Secker och Jakob Bursell jobbar också här på Monopol Media. Hej då.
Hej då.